Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej lilla gumman. Det är pappa. Mamma sa att du hade ringt. Ring mig igen. Jag är hemma nu. Puss, puss.
För att repetera detta meddelande, tryck.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Hej och välkommen till podcasten Billgren Wood med mig Sofia Wood.
Och med mig Elsa Billgren.
Elsa, det här är vår trendspanningspodd där vi pratar om allt från inredning, mode, konst, design, auktion och loppis, mat och skönhet. Allting som vi intresserar oss av och saker som vi tycker ser oss bubbla och hända runt omkring oss. Och ibland har vi lite mer personliga avsnitt också.
Mm.
Och nu är vi ju liksom mitt i sommaren och i klassiskt poddmaner så kör vi lite frågepodd. Så idag blir det fortsättning på alla de frågor som ni som lyssnar skickade in redan till förra veckan. Vi har så många liksom bra och roliga som vi vill prata om, så vi fortsätter lite till.
Älskar frågor för att man hinner liksom beta av så många. Det är liksom ett helt liv som får plats i ett avsnitt. Det är väldigt skönt tycker jag.
Ja, väldigt härligt.
Ja, men välkomna allihopa!
Liksom, it's gonna be chill. Du kommer klara det här. Jag lovar.
Jag kommer bara känna, good for you. Gud vad härligt för dig att du får göra det där. Gud vad trevligt. Jag hade också velat vara med dig i det där härliga. Eller liksom dela
ja,
det.
Ja, precis.
Istället för att känna missunnsamhet.
Någonting stort ligger liksom vid horisonten. Men man kan inte se vad det är. Jag älskar att det låter som att vi har liksom så här show. Välkommen på show.
Men jag är så glad att jag inte är bakis som jag var förra veckan. Du vet, jag känner ju alltid livet i mig när jag vaknar på morgonen. Och alltså, du vet, nu, jag är så taggad. Jag ska försöka alltså, hålla tillbaka finns, idag.
Det är så roligt. Men jag tycker att så här bakiskonversationen, den förs runt. Och, alltså just nu måste vi vara inne i en tid av så här otroligt... Är att vi observerar varandra så mycket under semestern eller någonting?
Ja. Men, du menar att det är trendigt att prata om alkohol just nu?
Ja, just nu observerar vi andras liksom, alkoholintag.
Mm.
Och alltså, jag upplever att det finns liksom, en nyfikenhet kring exakt hur många enheter folk dricker.
Ja,
Och det är samma sak som att det finns ett otroligt liksom, intresse för folks olika liksom, du vet, hashtag sommarkroppen. Det måste hänga ihop.
Ja, jag undrar varför det har blivit en sån stor liksom, diskussion kring andras liksom, kropp och alkohol och livsstil och sådana saker just nu. Varför är vi så fascinerade av det just nu? Det har jag i alla fall inte märkt av på samma sätt tidigare. De här, liksom, den nyfikenheten som verkligen är så... Liksom, hur tänker du exakt kring ett glas vin på en torsdag på sommaren? Alltså så här, gud, tänker man så mycket kring varje
men
val
exakt,
man gör hela tiden?
Har man ens en analys liksom, på vad man gör?
Jag har aldrig någon analys. Jag går alltid, det är mitt svar på allt. Jag går på känsla. Ja. Det som känns bra, dit springer jag. Det är alltså literally det ärligaste svaret på alla frågor som man kan ställa mig. Vad gör du? Liksom, hur tänker du? Jag går på det som känns bra. Alltså det är det enda. Ja. Jag känner
jag
inåt.
Jag gjorde det där som såg mest fint ut.
Ja, alltså, det du vet, som funkar bäst för mig. det gör jag. Och det kan väl vara en ganska skön inställning att gå till sig själv med. Även om man, för jag tror att jag svarade så på en fråga på bloggen också, just om alkohol. Så här. Hur tänker du? Du vet, man är med barnen, det är så hej och hå, det är middagar, man ska vara borta, vem ska kunna köra? Och jag bara blev så här helt, det bara exploderade i mitt huvud med alla frågor. För att jag tänker, jag bara, alltså jag går på det som känns bra. Jag mår så dåligt av att vara bakfull. Och det gäller alltså, jag kan bli bakis på 2 glas vin om det slår slint. Mm. Alltså jag kan verkligen bli liksom på dåligt humör i ett dygn efter det. Och det tycker jag är så ovärt på 2 glas vin. Så att jag liksom tar det lite chill med alkoholen i år. Och jag vill liksom känna att det känns bra. Och det var mitt svar. Hon, men om man är djupt, om man är missbrukare då, skrev någon, då kan man ju inte gå på sin magkänsla. Men då kände jag så här, alltså jag kan inte guida folk i missbruk. Alltså jag är bara en simpel sommarlovs, alltså så här, lyssna inte på mig, för jag lyssnar bara på mig angående mig när det kommer till saker som har med min liksom kropp och intag och olika liksom. Ja, jag kommer inte dricka som någon annan dricker, men jag kommer heller inte jämföra mig och bedöma mig, utan jag försöker verkligen så här, ja, men gå på det som känns rätt. Och det kan vara så himla olika också. Alltså så här, i psyken, i vädret, i psyket, i årstiden. Alltså det är så otroligt olika hela tiden tycker jag. Så man får typ känna in, tappa in på sig själv ganska mycket och ofta.
Men jag undrar om det är så att det här liksom har nått någon slags peak just nu. För att alla är så pass liksom långt in i semestern nu. Att man har, det finns liksom, man har inte så mycket att göra. Alltså ingen är distraherad av den där deadlinen eller allt det där jobbet som man ska ha gjort. Man, liksom, de liksom, projekten man hade har man ganska mycket rivit av. Man har hunnit att så här, måla det där sovrummet, plantera den där buskkrassen liksom. Så att alla saker är gjort. Och nu är vi i den här tiden när man bara ska så här, liksom skörda det man har sått, liksom bildligt och bokstavligt talat. Och då blir det kanske också lite som att man bara, jahopp, men vad ska jag göra nu då? Och så bara, jag börjar titta på andra människor och börjar undra och fundera och analysera. Jag zoomar in nära på den där bilden. Alltså en av de frågorna som vi ska prata om senare, det är i liksom bland frågorna som har kommit in, handlar om det här med att alla andras somrar ser så härliga ut. Hur jämför man sig inte? Och jag tror att vi liksom, just nu är vi i så här jämförelsekulmen. För att alla är så djupt nere i icke-sysslosättning. Och du vet hur man säger så här, idle hands are the devil's playground. Alltså så här, det börjar hända de konstiga grejer i huvudet på en när man är för lite liksom busy. Ja, för mig
det hårda snabba svaret på det är ju att är man lycklig eller är man tillfreds, då jämför man sig inte. Och det är ju alltid så jobbigt att höra, för man vill ju att det ska vara andras inom stationstecken fel, alltså någon annans, att det ligger på någon annan, för det är för jobbigt att behöva ta krafttaget att lösa det där i sig själv, man ska säga. Men jag kan bara gå till mig själv och tänka så här, när jag mår som bäst, jag kan absolut konsumera massa bilder och inspiration, men då känner jag att det ger mig saker. Alltså ja, det ger det mig inspiration. Någonting. Nej, det tar inte. Det gör inte att jag får ångest eller känner stress eller så här. Men mår jag sämre, då kan jag nästan bli besatt av saker jag ser och också så här, när studera, bli orolig, jämföra med mig, varför inte jag, vad borde jag göra, och så här, se bilderna som en stress mot mig. Så tror jag att vi är många som funkar, bara att det är väldigt svårt när man befinner sig i den där lite sämre dippen att se det klart, för det är för jobbigt. Det är när man mår bra och känner så här, jävlar vad jag är lite untouchable just nu. Alltså så här, folk kan göra hur härliga saker som helst. Jag kommer bara känna, good for you. gud vad härligt för dig att du får göra det där. Gud vad trevligt. Jag hade också velat vara med dig i det där härliga. Eller liksom dela
ja,
det.
Ja, precis.
Istället för att känna missunnsamhet.
Men vi går in,
förlåt,
tar den här frågan på direkten.
Ja, men då gör vi så. Då,
för nu är vi liksom ändå inne i det här snacket. Mm. Så då kan vi liksom, vi kör den.
Ja.
Nu ska jag bara liksom, du vet, live översätta från norska till
perfekt.
Svenska. Mm, så att om det låter lite hackigt så förstår du. Det är egentligen också två frågor som jag slår ihop till en.
Mm.
Så här. Känner mig stack, 28 år. Hur upptäcker jag vad som är nästa steg i livet?
Mm.
Hur njuter jag av sommaren utan att jämföra mig med andra?
Mm.
28 är en så speciell ålder.
Verkligen. Alltså det händer så mycket.
Ja, men och jag tror att jag, där jag var när jag var 28, inser jag inte är 100% så här representativt för vart de flesta är när de är 28. För en av de liksom så här frågorna som jag ofta får just om så här nästa steg i livet, den kommer så ofta från människor som skriver så här: jag ska fylla 28 eller jag är 28.
Mm. Mm.
Alltså du vet så här, det är som att det är liksom den första riktiga ålderskrisen liksom. Mm. Det är inte 30-årskrisen, för vid 30, det är en annan grej. Det handlar om liksom typ utseende och lite sådana saker ofta, upplever jag.
Mm.
I den typen av frågor. Och 40, den är ju, ja, den är ju både du och jag snart på väg in i.
Touching.
Och se hur man hanterar den. Men just 28, det känns som att det är så här, att livet är i en så här dallrande liksom plats där man står mellan liksom två olika faser i livet, men också att det så här verkar som att det känns som att det är då man måste börja ta en massa beslut inför framtiden. När jag var 28 så var jag liksom nygift och hade fått mitt första barn.
Ja, och det tror jag, alltså det är ju, så kan ju många ha det. Alltså det är väl, är inte 28 en sån här snittålder i Sverige på första barnet? Eller hur?
Jag tror att det är så stor skillnad beroende på om man bor i en storstad.
Ja, men
eller
precis. Men jag tänker om man bor tänker i en så här, mindre hela stad. Sverige, så tror jag att, alltså det här är väl säkert lätt googlat, men vad heter det, för oss i Stockholm så är det ju definitivt tidigt. Då är ju folk fortfarande så här, utbildar sig, jobbar, karriärsfokus, har knappt typ ett eget boende, alltså det är så svårt
har
boende.
Skaffat, precis, det är liksom hela den, och jag tror nog att liksom, den här känslan av att så här, känna sig stack, det måste inte vara, alltså så här, antingen är du 28 i en storstad eller så kanske du är yngre i en mindre stad, men då är det så här också andra frågor som man ställer sig inför. För då kanske det handlar om så här, att bo kvar eller inte bo kvar. Vilken liksom så här, väg, vilket typ av liksom, liv vill man välja att leva? När kanske tänker man att man ska gå in i den banan? Men där det liksom så här, symboliserar är ju verkligen den här känslan av att någonting stort ligger liksom vid horisonten, men man kan inte se vad det är.
Jag tror att ett misstag man ofta gör när man är 28, det är att man jämför sig med sin närmsta krets. Alltså den, de man umgås med, den lilla klicken man typ är ute och festar med, eller de man jobbar med, ens bästisar, det är de man jämför sig med då. Och då är man ju också i en ganska liksom skör fas i så här, vem är jag? Jag var det i alla fall. Och det är lätt att istället för att så här, kanske gå till ett helt annat håll än de andra, för att man vill det och det passar ens personlighet, så är man väldigt så här, hård i att drilla sig själv till att vara typ bäst i det gänget, på det som det här gänget gör. Vilket lätt kan göra att man hamnar åt helt fel håll. Och sen kanske hamnar i en så här 30-årskrisen och behöver börja om igen. Om alla andra skaffar barn och har sina killar, så kanske man säger, ja, men då ska jag vara ihop med den här killen som jag faktiskt inte är kär i. Men jag vill ju ändå inte bli nysingel ensam när de andra. Men det där kommer ju biter en i rumpan sen senare. Alltså jag tror att det är mycket bättre att, våga kasta sig ut och göra lite skeva val när man är 28, om de känns rätt längst in i hjärtat.
Nej, men jag tror att du har helt rätt. Jag tror att så här, flockmentaliteten i en är fortfarande så himla stark. Och just den här, så här gruppkänslan av att vilja göra saker som liksom ens kompisar gör. Att man vill inte göra konstiga, knasiga val.
Mm.
Och det tror jag också handlar jättemycket om att det är den här åldersgrejen av att just att man känner att man liksom är på väg in i någonting nytt. Det är ju väldigt läskigt. Och då vill man liksom inte... Vi är ju flockdjur, vi vill ju röra oss i grupp. Vi vill inte vara... De flesta är inte ensamvargare som liksom ger sig ut på saker och ting helt själva. Och för många tror jag också att så här, fram tills ish runt den här åldern så har vännerna varit ens nya familj. Alltså från att man har haft sin liksom barndomsfamilj så har vännerna sen tagit liksom steget till att bli ens, liksom, ens nya familj. Och i skiftet mellan familjen och vännerna, då var det jätte... Det gjorde ont. Det är ju så här hela tonårstiden när man ska så här frigöra sig från sina föräldrar och liksom man bråkar mycket och det liksom så här, det slits igen. Och sen så när man kommer in i det här nästa liksom den andra tonåren eller vad man ska säga, då gör det ont på samma sätt också, för att då är det det här med liksom, men man bråkar inte så mycket med sina vänner för att ja, men de stannar ju inte kvar. Om man skulle bete sig mot sin kompis och man betedde sig mot sin mamma när man var 15, då hade ju den vänskapen typ tagit slut. Mm. Liksom. Den är inte ovillkorlig på samma sätt.
Nej.
Så istället är det som att man liksom kanaliserar all den där liksom obekvämheten typ mot sig själv istället. Och så får man en massa ångest.
Mm.
Så istället för att man kan skrika på någon och bara, du dum i huvudet, så går man runt och känner sig själv mot sig själv och bara, är jag dum i huvudet? Vad ska jag göra? Mm, är jag helt inkompetent? Alltså du vet, det är så mycket kaos i en precis
och det, men det man kan tänka på som en liten tröst, det är ju att sen när man kommer över 30 och 35, då är ju knasiga val som man gör för sin egen eller liksom sina närmaste skull det som är absolut högst i rang. Så efter flockmentaliteten kommer ju den här så här, jag är min egen människa-mentaliteten. Så att det är så dumt att man bara gör som gruppen för att sen gör alla sin egen grej. Man bara, vänta, jag har inte övat på det här. Vem är jag? Vad gillar jag? Vad har jag lust med? Jag har ingen aning. Jag har bara försökt att liksom vara, passa in i den här flocken. Så att det kan ju vara smart då vid 28 att man börjar testa. Det kan jag önska att jag gjorde mer. Alltså när jag var 28 så var jag i och för sig på min så här peakfest. För att jag hade varit gift i 5 år. Vi skulle liksom börja testa, försöka bli med barn nästa sommar bestämde vi. Och så här, men nu kör vi. Att det var verkligen så här maxa. Men jag kan tänka att så här, jag glömde bort mig och vad jag liksom ville, kände. Alltså jag hade kunnat göra så många olika saker då. Så här, börja bana väg för en stor framtid. Men allting kommer när det ska komma också. Och det är ju så många som så här, sätter igång vuxenlivet men typ i 40. Alltså det går att göra så himla. Alltså det finns så mycket tid. När man är 28, alltså man är så ung. Det finns så mycket tid. Allting kan hända.
Nej, men man är så ung. Jag tror så här. Jag tror att man ska liksom inte alltid heller sträva för efter att man ska ha... Det är orimligt att sträva efter att alla tider i livet ska kännas liksom helt rätt. För det gör de inte. Utan det är liksom typ i så här, i backspegeln som man kan se mycket liksom för vad det faktiskt var. Jag tror att man ska försöka vara chill med att 28 är en tid där man liksom ifrågasätter mycket. Och där man så här funderar på vad som ska komma. Men man kanske inte ska liksom räkna med att, att det där ifrågasättandet ska leda till jättemånga svar. Det kanske är en tid som ska vara lite knölig, som man ska acceptera som lite knölig på samma sätt som att vi accepterar typ tonåren som knölig.
Mm.
Och att man, så här, man tittar på 14-åringar med så här mildhet i blicken och bara, I see you. Fan, det där är så jävla jobbigt.
Mm.
Liksom, gör din grej liksom. Och kanske lite så att vi ska se på oss själva när vi är i sådana faser också. Och bara, jag ser dig.
Mm.
det här är jobbigt. Mm. Vi gör det bästa av det.
Och att se dem gå runt omkring en. De som man kanske så här, ja, höjer upp till skyarna för de är så fantastiska och lyckade. De är också 14-åringar in disguise.
Ja, precis. Så här,
vi är alla 28-åringar, 14-åringar in disguise.
Precis, exakt. Och så här, är det inte det ena så är det andra. Så här, visst, jag hade en liten bebis och vi bodde i Enskede och vi var liksom nygifta när jag var 28, men jag var ju också liksom superensam i det. Mina kompisar var ju inte där, de flesta. Nej. Utan, alltså du vet så här, Ellen, min liksom bästa kompis, träffade jag ju för att hon tog mitt vikariat när jag var mammaledig med Ruby. Det var ju så vi lärde känna varandra.
Mm.
Alltså, för den så här känslan att så här träffa någon som man bara, oh my god, jag blev typ kär i den här personen. Och samtidigt som så här, okej, okay, då går jag hem och är med min bebis då. Medan så här, du vet, den här personen som man så här känner att man har värsta kemin med, bara, jag är på ditt jobb och bara, woohoo, vi har det så kul. Alltså du vet, så här, den FOMO. Så att även den som så här, på pappret har gjort en massa val redan och inte är stack utan har börjat liksom, har valt en väg att vandra ner för. Även för den personen är det knöligt. Så det är knöligt för alla. Och jag tror att så här, jag har ingen livsfilosofi, men om jag har en livsfilosofi så är det så här, allting jämnar ut sig på en 10-årsperiod.
Mm.
Så tänker jag med liksom, du vet, vem som tar notan. Vem som... Alltså, så jag tänker så med allt.
Mm.
Jag tänker så med så här, du vet, så här, bra investeringar, saker som visade sig vara dåliga investeringar.
Gud vad
här,
skönt.
Allting. Ja, men jag tänker alltid så här, det jämnar ut sig på en 10-årsperiod. Och det gör det i relationer också. Så att, liksom, it's gonna be chill. Du kommer klara det här. Jag lovar.
Sofia, vi är sponsrade av Bosch och deras fantastiska köksmaskin serie 6.
Oh, så himla härligt. Alla som lyssnar, det här är er tecken att börja baka bröd. This is your sign. Mm.
Jag tycker att vi tillsammans med serie 6 från Bosch tar tillbaka den enkla, mysiga helgfrallan.
Ja, oh, det är så trevligt. En grej som gör att man faktiskt kommer vidare i sitt brödbakande med Bosch Series X köksmaskin, det är ju alla de här otroligt bra tekniska funktionerna som är som en lilla krycka. Till exempel så finns det ju smarta sensorstyrda program. De känner av när degen är färdigknådad, så då behöver man inte stå och fundera på själv. Sen har den ju också en slags 3D-rörelse som det liknar helt vanlig handknådning. Så att degen blir verkligen perfekt, exakt, varje gång. Mm.
Jag älskar att den är så rejäl och stadig och att den har en integrerad timer och våg. Så att man kan, om man verkligen gillar att baka till exempel, så är det ju underbart, för då kan man väga alla ingredienser i bunken. Så man behöver inte ha en extern våg. Så man kan göra det här perfekta bakandet med serie 6.
Nu är det jättemånga som snart kommer ta examen. Man kanske flyttar hemifrån. Då är det här den perfekta saken att önska sig. För inte bara att det är 100 dagars prova hemma garanti med fri returrätt, så är det också 10 års motorgaranti på Bosch serie 6. Och prova den i 100 dagar, då vet man ju, ja, den här var perfekt för mig.
Ja, det är så bra. Kolla in hos Power, för där kan du läsa mer om serie 6. Och där finns den faktiskt att köpa redan nu. Tack Bosch!
Tack Bosch!
Sofia, vi har Tradera med oss i podden. Våra favoriter Tradera. Nej, men alltså, jag kommer ju leva ett liv vid sidan av Tradera. Jag tänker alltid på Tradera. Kan jag sälja den här på Tradera? Jag är sugen på att köpa någonting på Tradera.
Mm.
Jag har dem på min axel som en liten påminnelse om att man ska köpa cirkulärt.
En sån sak som många tror med när man köper saker på Tradera kontra när man köper saker nytt i affären, det är ju att det är så mycket lättare att köpa nytt i affären, för då kan man bara lämna tillbaka om det inte blir bra.
Just det.
Och därför har ju Tradera lanserat Resell.
Just det.
Det är den smartaste funktionen som jag tror att de har släppt överhuvudtaget. För det här tar bort hela den oron.
Mm.
Köp någonting på Tradera, få hem det, känn så här, oj, den här var inte riktigt vad jag hade tänkt. Den var större, den var mindre, den var inte så som jag trodde. Nej, men då är det bara att resälla den och använda den funktionen. Så läggs den upp igen på direkten utan något jidder och krångel överhuvudtaget.
Precis, annonsen är ju redan uppladdad. Så man klickar bara på sälj vidare under dina köp i Tradera-appen. Så säljer man vidare det som man har köpt med samma annons.
Precis, det är helt utan nojighetsdelen av att köpa saker som inte är fabriksnya längre. Det är precis så som vi behöver, det är precis den här typen av konsumtion som vi behöver mer av.
Tradera är så smarta, för de lyckas verkligen ta bort, om det finns någonting kvar som är tveksamt kring det här cirkulära liksom marknadsplatstänket, så lyckas de hitta en lösning även för det. Så snart finns det ingen ursäkt kvar, utan det är bara, ska du köpa något, kolla alltid Tradera först, och är du färdig med något, ja men då är det bara att sälja på Tradera.
Så himla bra. Tusen tack, världens bästa Tradera.
Tack Tradera. Ska vi ta nästa fråga? Mm.
Ja, nu kommer det en lite mer, liksom, en mindre filosofisk, mer hands-onig. Mm. Det här är kul, för det här är jag exakt i just nu också. Tips för hur man kan fixa till ett tråkigt 10 år gammalt kök som är för nytt för att renovera. Älskar den att det här är liksom någon slags grund inställning numera, att 10 år gamla kök är för nya att renovera. Vi ska inte renovera 10 år gamla kök.
Nej, det de ska ju ha nu fallit samman typ. Eller liksom,
ja, vi gör inte det. Alltså, vi har slutat med det. Bra. Alltså, det tycker jag är så skönt att vi liksom, det känns inte som att det finns konsensus kring det nu.
Nej, men, och det som är härligt med köksrenoveringarna är att nu har boomen som ju var, alltså ska vi säga att det var 5-7 år sedan som det var så här, nu jävlar renoverar vi skiten ur allting liksom.
Mm.
De resultaten börjar ju se gamla ut nu. Mm. Så att vi lär oss ju lite av vår så här högkonjunktursbubbla. Mm. Alltså misstagen vi gjorde då. Att så här, kanske inte de flashigaste köken är det som vi tycker är finast efter några år.
Nej, utan för de åldras ju inte
praktiskt, gediget, vackert, passande med bostaden och sånt. Som är det som funkar bäst liksom.
Ja, under i längden.
Exakt. Nej, men quick fixes då med kök, det är ju jättehärligt. För det kan man ju göra på lite olika sätt. Antingen så gör man det med ytskikt, eller så gör man det med dekor. Det är liksom de två, eller så gör man det med båda. Men det är liksom de två grejerna man kan göra, tycker jag. Mm. Och med ytskikt så kan man ju, alltså så här, måla väggar, måla tak, måla luckor, byta knoppar, måla bänkskivor, byta bänkskivor. Alltså så här, de här små grejerna som gör att det känns mer enhetligt. Och där beror det ju så himla mycket på vad man har att börja med. Liksom, det kanske är en fin färg på luckorna, men då kanske det är knopparna. Det kanske är fina knoppar men en konstig färg, men då kanske det är att måla om luckorna som gäller. Att det, liksom, det finns ju ingen så här helhetslösning på exakt vilket som är rätt för just det köket. Utan det...
Nej. En grej som jag ändå verkligen, verkligen vill rekommendera, som du nämnde här också, det är att titta över knoppar.
Mm.
Alltså knoppar och handtag är en sån liten detalj som gör otroligt stor skillnad i ett kök.
Verkligen. Så alltså, fint det ändrar glossig, kromade knoppar till ett så här sletet gammalt lantkök som har lite så här 80-90-tals vibe över sig. Då kan man verkligen få en verkligen så här lyxig liten touch på det. Tycker jag.
Vet du vad jag har gjort? Som, alltså, jag skrattade så mycket när jag gjorde det och tänkte att det här måste skicka bild på till dig, och så glömde jag det. Men jag har alltså köpt en färg som såldes på en hylla med en skylt där det stod för den rätta shabby chic-stilen. Och bara, jag tar den.
Där är min stil deluxe.
Gud, nej, men faktiskt... Jag har köpt en möbelfärg som blir som liksom väldigt kalkig.
Mm.
Och som man sen vaxar över.
Mm.
Eller lackar. Men det, jag har köpt vaxen som gör så att det bara blir helt matt sen efteråt. Och det har jag tänkt att jag ska måla om våra tråkiga 90-tal. Vi har ju så liksom, vårt kök på landet är verkligen ett 90-talskök. I liksom den halvan av köket som inte är original. Utan som är liksom diskbänken, arbetsbänken och luckorna. Det är så här riktigt tråkiga 90-talsluckor. En laminatskiva som ser ut som björk. Alltså du vet, det är så tråkigt.
Mm.
Det liksom, finns ingen vibe i den. Men nu ska jag måla om luckorna med en så här väldigt kalkig, helmatt mullvadsfärg som jag sen ska vaxa över.
Har man till exempel vitrinluckor, vilket man kan ha ibland på såna här gamla kök, då är det ju väldigt fint att sätta lite rynkat tyg bakom. Det är ju verkligen en snabb fix på det. Och även en kafégardin i fönstret, om man har ett fönster i närheten, skapar också väldigt så här mysig ombonad känsla. Och ett sätt som jag tycker ofta gör bra saker med kök, det är att man liksom vågar plocka ur allt som står framme. Torkar av allt på riktigt. Alltså gör en rejäl storstäd. Och sen väljer man ut de finaste sakerna. Alltså de finaste skålarna, de finaste faten. De absolut finaste som man gillar mest. Och de har man framme på diskbänken eller på matbordet. Och fyller också med så här enhet. Om man ändå vill liksom toppa upp köket för en dag. Så är enhetlighet väldigt bra för ögat. Att så här, i en vit skål har man bara röda lökar. Och i en träskål har man bara ägg. Och sen kan man bara ta fram en glasburk, en sån stor. Och bara ta en riktigt stor grön kvist och bara ställa i. Så får man den här känslan av liksom försiktig mjukhet över något som annars brukar vara ganska brokigt och liksom 4000 små olika grejer framme som står och trängs i olika liksom längs med väggarna och sådär. Sånt kan jag tycka gör ganska mycket för att det ska kännas lite härligt.
Verkligen. En grej som jag har insett att jag väldigt gärna vill ha i mina kök, som jag faktiskt verkligen använder när de är där just då också, det är högar med kokböcker.
Mm.
Alltså kokböcker hör hemma i köket.
Verkligen.
Det är där man liksom faktiskt använder dem, och det är där man bläddrar i dem. För man sitter inte så ofta i soffan bredvid sin vanliga bokhylla och bara, låt mig kika. Alltså det är inte sånt man gör i vardagen. Det är ju för att man ska liksom researcha en specifik sak. Men att ha så här en riktig, jag igår hämtade jag ut en kokbok som jag beställt, som jag bara, den är så fin. Alltså jag känner mig så inspirerad av den. Det är en John Pawson kokbok. Och jag bara så här, du vet, den ska ligga framme på typ bordet.
Ja. Du vet vad Siri Barje gör, va?
Nej,
Siri Barje är kocken. Hon läser kokbok till frukost varje dag.
Ja, jättetrevligt. Perfekt.
Alltså det är en sån trevlig liten rutin.
Ja. Underbar grej. Det gör ju att man faktiskt blir inspirerad till vad man ska laga under dagen.
Ja, och säkert mycket bättre på att laga mat.
Ja.
Tänk dig om man läser kokbok varje dag. Vad bra man blir på mat.
Kanske jag borde börja med omedelbart.
Ja, men typ. Och tänk dig så här, olika. Alltså, väldigt inspirerande.
Ja, väldigt inspirerande faktiskt. Ja, nej men så det tycker jag. Ja, men då har vi lite tips där. Och sen också.
Verkligen.
Byta bänkskiva. Och då inte, alltså det behöver inte vara så krångligt. Byt till en, som vi ska göra nu på landet. Ta den här, vi ska ju liksom på sikt renovera det här köket. Men det, vi skyndar långsamt. Men nu då, den här hemska laminatskivan. Antingen så kommer vi pensla, liksom måla den i sådär mikrocement som jag pratade om för ett par avsnitt sen. Eller så byter vi det bara till en så här enkel massiv träskiva. Alltså du vet, så här, någon av de två sakerna. Det är inga jätte liksom investeringar. Men att bara liksom uppdatera till mer äkta material gör en så stor skillnad. Nu kanske mikrocement kanske inte är liksom 100%.
Jag är ju fortfarande osäker på om det typ är farligt. Men kör din grej. Det är bara för att jag skär ju alltid allting på. Alltså jag orkar aldrig ta fram en skärbrädda. Alltså jag skär så mycket på mig, på skärv. På liksom bänkskivan.
Det typ går att göra. Ja, jag är så fascinerad av det här.
Det är en härlig följetong det här som vi får följa med köket.
Hoppas ingen, så här, håll inte andan om man säger.
Ingen stress.
Nästa fråga. Vad har ni för sommartraditioner i er familj? Små saker som gör dagen fin.
Jag älskar sommartraditioner.
Ja, jag
alltså sommartraditioner är det. Det är, för att knyta tillbaka till första frågan. Sommartraditioner är botemedlet för att jämföra sig med andra. Hittar man sina egna sommartraditioner så hittar man också sitt eget fokus som gör att man inte blir spretig i hjärnan och tar in liksom alla andras sommartraditioner till sin egen hjärna. Vi har ju att vi varje morgon åker ner till stranden och dricker kaffe. Och det har blivit liksom, alltså det är det bästa vi har gjort den här sommaren, känner jag. Jag känner mig liksom lycklig efter varje, alltså varje dag när vi har börjat där, så har jag liksom, det har varit en bra dag. Och sen så har vi köpt en skivspelare i år, en sån liksom vinylspelare, och den spelar vi på. Alltså det är ingen tradition, men det är en sån liten grej som vi,
alltså en tradition kan ju också bara vara en rutin.
Ja, men precis. Alltså, vi spelar inte från Spotify på någon högtalare eller radio, utan vi lyssnar på skivor på den. Och det är så, alltså, på morgonen när man vaknar, man går upp och kissar, typ tar ett glas vatten, sätter på den. Att det är det där knastriga, liksom, Sara Klangs mjuka röst, och man öppnar ett fönster, att det är det första man hör. Jag tror att morgonritualer är viktigt för mig på sommaren.
Ja, jag tror
att det liksom sätter standarden och också särskiljer sommaren från hösten och vintern, när man är mer så här upp och sätta igång, oj det damp in ett mejl, shit jag är sen med det här, vad är det för väder idag, alltså man grundar sig inte på samma sätt, jag gör inte det i alla fall. Och sen så har ju jag börjat med Tabata-pass. Jag vet inte om det här är särskilt inspirerande. Folks absoluta mardröm kanske. Men för mig är det så härligt. 10 minuter Tabata varje dag i vardagsrummet. Alltså det är så härligt tycker jag. För jag blir svettig, jag blir liksom, jag kan göra det oavsett väder. Jag känner mig liksom endorfinstinn. Ja, väldigt, väldigt härligt. Ja.
Vi har en sommarrutin som vi har utvecklat på landet, som det är faktiskt Andreas som gör, men som jag skördar njutet av. Det är att varje kväll när vi liksom städar undan i köket och så här, vi återställer allt i köket så att det är liksom tipptopp. Alltså man liksom, det är fint innan vi går och lägger oss. Liksom. Verkligen så här, helt återställt. Men varje kväll då när han liksom, och det är ofta han som plockar undan sista disken. För att jag lagar och han pratar alltid, ja, ett par gånger om dagen med sin tvillingbrorsa. Men de pratar ofta på kvällen en gång. Liksom, medans de, jag tror att de båda typ står och diskar när de snackar med varandra.
Mysigt.
Ja, men det här är så här enäggs tvillings life. Liksom.
Ja.
Men en av de grejerna som han alltid gör då är att han gör ordning mockamastern inför nästa inför morgonkaffet. Så att han liksom preppar och fixar med liksom, du vet, så här, preppar kaffefiltret, och sen så har vi två stycken, vi har några nya koppar som vi köpte nu i somras som är, alltså jag har aldrig haft så fina kaffekoppar i hela mitt liv. De är helt ljuvliga. Det är så här handrejade utan något öra på, utan man liksom bara håller i dem. Och de är ultratunna. Det är som att dricka kaffe ur ett snäckskal. Liksom. De är så goda att dricka kaffe ur. Och då ställer han fram två stycken sådana framför liksom kaffebryggaren också. Ja. Och det är en så här, varje kväll liksom så här innan man, ja men typ när man så här hämtar sista glaset vatten för att ta upp övervåningen och gå och lägga sig, då så ser jag hur han har liksom så här gjort fint där. Och det är en sån, Det är en så här lite gubbig grej nästan. Det känns typ som att hans pappa skulle kunna göra en sån sak. Men det är så jädra gulligt tycker jag. Så att när man kommer upp på morgonen, mysigt. Då är det bara att trycka på on-knappen. Så, liksom, så är allting preppat och klart. Och sen så dricker vi det här kaffet liksom, tillsammans på, ute på trappen. Och våra barn är ganska morgontrötta. Eller liksom, typ sköter sig själva ganska mycket på morgonen om Ruby är vaken. Så att om Andreas inte ligger och sover utan att vi båda liksom är vakna, då sitter vi där tillsammans och så liksom är knappt något barn med. Och annars är det bara jag och då kanske någon av tjejerna kommer upp liksom också. Så får man sitta där själv en liten stund och, innan man går ut i trädgården. Jag älskar den lilla stunden verkligen. Och sen så går vi väldigt ofta kvällspromenad hela familjen. Och det behöver inte vara några långa promenader alls, utan det är ju bara liksom en liten kortis. Men alltså jag känner mig så mallig när vi går kvällspromenad. För då känner jag så här, gud vad vi är mysiga som går här tillsammans och bara har det så härligt. Och jag tror att faktiskt en stor del av så här, vad rutiner är handlar om liksom vad det gör med bilden av en själv. Det är inte nödvändigtvis så mycket liksom typ så här vad handlingen leder till, utan det är vad man får för känsla inför sin egna så här typ enhet.
Det är verkligen sant. Jag tänker mycket på när vi lyssnar på skivspelaren hela tiden. Då tänker jag så här, gud vad mysigt för Lynn att tänka på sin barndom, att vi alltid lyssnar på musik och på en skivspelare.
Ja.
Då blir jag så här, gud vad härligt för honom att ha det.
Ja,
som
precis.
En, liksom, ett minne från somrarna.
Ja, och jag tror inte alltid man ska liksom så här, du vet, nedvärdera eller underskatta den där utifrånblicken. Ibland behöver man ha en utifrånblick för att inse hur bra man har det också. Alltså det är ofta som man pratar om att, så här, att, typ, att en utifrånblick bara är någonting negativt. Men jag tror att ibland så kan det också bara vara ett sätt att så här, typ, inse vad man faktiskt har. Och att det är liksom, för att nej, det är inte så speciellt att gå en kvällspromenad. Om man, alltså i stunden, för man är ju bara ute och går lite grann liksom. Men om man har en utifrånblick på det och bara, här är en liten familj som varje dag går ut och går tillsammans på kvällen. Det är liksom så här, det är lite som att man får ett så här perspektiv på sig själv. Och det tror jag faktiskt kan vara ganska liksom hälsosamt också. Ska vi ta en till fråga?
Ja.
Bästa lyxtips när man vill skapa ett hem efter år av ungdomligt levande i andrahandsboende. Det är väl så här också så här typ, men det här är en så här klassisk så här, första grej man skulle investera i eller någonting. Och det behöver inte vara att det liksom kostar svin mycket pengar.
Och jag vill komma ännu tidigare i processen. Jag vill tipsa om att istället för att så här hitta specifika föremål direkt. För det är ju ganska svårt att veta exakt vilken svensk tändlampa man då ska investera i och gilla hela livet. För att det är så här, lättare sagt än gjort. Alltså jag skulle typ inte veta det. Så tycker jag att man ska liksom backa 100 steg och börja skapa moodboardet för sitt liv. Och inte bara liksom för varje rum typ på Pinterest, utan i mobilen. För det här har jag börjat med. Istället för att så här göra bara mappar med inspirationsbilder typ på Instagram för olika teman. Så har jag, till exempel så har jag en mapp i min mobil som heter Gotland 2022. Så det är liksom ett moodboard för hela sommaren. Och där i har jag sparat liksom de typ 20 bilderna som jag vill bära med mig mentalt. Och då är det inredning, det är mat, det är liksom detaljer, det är färger, det är någon kläder, det är någon liten detalj på någon gardin, det är liksom känsla. Det är framförallt känsla. Och då är det en mix på så här screenshots och någon bild jag hittat där, någon bild jag tagit själv. Alltså det är en blandning. Och där tror jag att man kan så här, som att man skapar en film. Som att så här, om jag skulle göra en film om Gotland 2022, då skulle det här vara liksom mitt moodboard som jag skulle utgå ifrån innan jag skulle börja typ spela in. Och jag kan gilla att alltså så här, det här påverkar inte egentligen mina val konkret. Det är inte som att jag ändrar någonting i mitt liv för att så här, jag måste passa in i min mapp. Alltså det finns ingen press, utan det är bara som att jag bär med mig en liten dagbok av drömmar som är bildmässig istället för i ord. För att ge mig själv en present av någonting vackert. Och jag tänker att så skulle man verkligen kunna göra inför sitt nya hem. Istället för att fokusera på de här specifika föremålen, tapeterna, alltså det här konkreta. Liksom börja gräva i drömmen om ens hem. Hur känslan är, hur mår jag där? Vem är jag? Vad gör jag? Vad är det som är härligt? Liksom? Vad är det för material? Vad är det för ton? Vad är det för stämning? Vad ska jag laga för mat i mitt kök? Vad är det för sängkläder? Att man liksom bygger hela den världen. För när man väl har gjort det, då är det lättare sen att ta de där konkreta valen när man är på en loppis och hittar en jättekonstig piedestal eller någon liksom jättekonstig betong som är i någon form av en liksom någonting, och man bara, vänta nu, den här passar in i min, i mitt moodboard av vem jag är. Jag vet inte om jag gillar den eller alltså jag vet inte vad det är, men det är någonting, så får den följa med istället för att det är rätt grej eller trendgrej eller liksom smart köp, så går man på det filmiska istället.
Det hem som jag själv känner är mest vuxet av alla hem jag har varit i, det är min mammas hem. Och det är för att hon har ett hem som är liksom extremt harmoniskt. Det är, alltså du vet, när man kommer hem till henne så är det som att man så här kommer in i ett lugn. Och dels är det för att det är väldigt fint, men framförallt är det för att man kan öppna vilket skåp och vilken låda som helst. Och det är en helt ljuvlig ordning. Alltså det är städat och fint och liksom rensat precis överallt. Hon har inte en massa kaos.
Men det där är ju också så här, om jag än lever i 100 år kommer jag aldrig ha ett städat skåp.
Men alltså, kanske,
det kommer aldrig hända.
Fast kanske ändå. Alltså, du städar ju dina skåp emellanåt och så gör du ett blogginlägg om det. Och så,
ja,
du
och så håller det två dagar. Ja, men jag tror att så här, det finns också en bild av att en vuxenhet är någon form av komplett färdig någonting. Alltså, absolut. Det skulle jag vilja slå hål på lite. Att så här, de mest inspirerande hemmen jag har varit i har varit tvärtom. Alltså jag tänker på till exempel Peter Fries hus nere i Båsta. Då är det ju någon knotig gammal pelargon som liksom inte är perfekt. Men den har stått där alltid.
Men jag menar inte att, men jag menar inte liksom att det måste vara att liksom, du vet, var, att det är så här, var sak, allting ligger i raka rader. Det är inte där det handlar om. Men det är inte inspirerande att öppna en låda som är liksom, inte går att öppna för att det är så mycket kaos och bös i den. Och att det ligger,
har du varit
liksom
hemma hos mig och tittat på mina skåp eller?
Nej, men det är inte härligt. Det är inte härligt. Alltså, det är inte härligt med garderober där det liksom ramlar ut saker. Och där det ligger så här, en skjort inknölad längst bak som egentligen borde ligga i liksom tvättkorgen. Men jag tänker att det så här, om det är så det blir väldigt lätt så när, alltså så var det i alla fall för mig under typ så här hela min liksom alla mina tidiga år, och jag strugglar fortfarande som fan med att inte liksom får det så precis överallt i alla mina skåp hela tiden. Men jag tycker att så här, om det är en sån sak man vill ge sig själv, till exempel när man har gått från så här olika andrahandsboenden, man vill liksom så här komma till en känsla av att så här, lugn, jag har landat, här är liksom någonting som så här vill jag, det här livet vill jag skapa, det här är en del av då den här liksom moodboarden inför livet som jag vill ha. Att faktiskt typ så här rensa ur sin strumplåda och slänga alla strumpor som är liksom, har hål stora som 5 kronor på hälarna liksom, eller så här sönderraspade strumpbyxor som när man sätter på sig dem bara, fuck, den här är också trasig. Alltså det är ju underbart att känna att man så här bara kan liksom ta ett par strumpbyxor. Och så vet man att så här, nej, det är inga hål i de här. Det är inte liksom masker och nopper. Utan det är, jag har skött om med mina saker på något vis. Liksom. Mm. Och det tycker jag faktiskt också kan vara en, så här, en sak man kan ha som ett, i en del av en målbild i alla fall. I vad ett vuxet hem ska symbolisera. Sen behöver inte det vara liksom extrem ordning. Och om man till exempel tittar på min mammas hem så är det så här. Det är hon har ju extrem ordning i sina skåp. Men om man tittar på hur det ser ut typ ute i rummet. Då är det ju knotigt och liksom olika saker. Och det är fårskinn överallt. Och det är de där liksom jättestora träden och allt möjligt vad den har inne. Men det är ett sånt lugn att öppna en, alltså typ att så här gå in i hennes garderob och titta så här, där alla t-shirtar ligger vikta i lika dana högar. Det är fascinerande. Jag är inte där
själv. Du får fråga din mamma om hur hon var när hon var tonåring.
Ja.
Om det här är något som kommer liksom,
jag tror att
vuxenheten, eller om det fanns i henne liksom. Mm. För jag har en teori om att man antingen är en städis eller inte. Liksom. Ja. Att det är så här svårt att tvinga in sig själv i en sån. Eller att det är i alla fall så här, gjort för att misslyckas. Eller för jag kan känna mig ganska dålig när jag tänker på hur jag borde vara. I liksom,
alltså man skäms ju ibland när man tänker på. Och du vet om att så här, buddhister säger att man aldrig kan vara lycklig om man inte vet vad man har i alla sina skåp. Och det handlar ju om att inte samla på sig en massa skit. Och att det inte är sakerna som ska äga.
Jag skulle vilja titta in i buddhisters skåp. Alltså det där är sånt där man säger jag bara. Alltså jag, ge mig ett buddhistskåp så ska jag visa.
Eller så är du nu en bara, person vad som
jag
går
ska
i.
Jag göra en sån här test under, du vet, en liten handduk och bara, vad har jag tagit bort? Alltså de kommer inte ha någon koll. I don't buy it alltså.
Det här, fast jag tycker också att nu hör jag en person som går i försvar.
Exakt. Man kan också, till det som jag skrivit in, man är också vuxen även om man inte har stenhård koll på allting. Och ordning och reda.
Absolut.
Alla har rätt att älska vem de vill, bestämma över sin egen kropp och leva fria från rasism, hot och diskriminering. Jag heter Alice Bah Kuhnke och representerar Miljöpartiet i Europaparlamentet och jag kämpar varje dag för ett grönare och mer rättvist Europa. Det här meddelandet är sponsrat av de gröna EFA i Europaparlamentet.
Om en sous vide på väg till dig för att du hörde en kollega prata om det och du råkar ljuga om att du också hade något, den var så himla bra att maten blev så otroligt god och innan du visste ordet av hade du bjudit hem kollegan på middag nästa helg för att du sålt in din lågtempererade stek så bra att du var tvungen att beställa en på nätet fort som attan och ja! Då finns det i alla fall flera smarta sätt att beställa hem din sous vide på, som till våra paketboxar placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar Postnord.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla! Mobiloperatören med bra vibrationer.
Okej, okay, ja, ska vi ta en
hinner
sista?
Hinner vi med en till, eller?
Ja, vi hinner med en sista. Nu får vi vara lite snabba, för den här skulle vi också kunna prata en hel timme om. Favoritrecept just nu. Vilken kategori som helst eller en ur varje? Ska vi ta en frukost, lunch, middag?
Ja, visst. Absolut.
Mm. Vill du köra frukost? För du är mer av en frukostmänniska än vad jag är.
Ja, men alltså, jag ska tänka lite här nu.
Mm.
Frukost. Mm. Då vill jag säga turkisk yoghurt.
Mm.
Och då är det den som är Arlas egna. Som är liksom en hög burk.
Just det.
Ska säga. Mm. För den, jag har testat mig fram med alla sorter. Den är oerhört krämig. De andra har en tendens att bli gryniga.
Ja. Det har att de rätt, liksom, den har rätt fetthalt.
Den har, men alla är 10%. Men den har rätt krämig. Alltså den blir len. Vilket jag tycker är mycket mer aptitligt. Mm. Så jag vet inte riktigt vad de gör. Men den vill jag i alla fall tipsa om. Och sen hemgjord granola. Alltså, jag har ett recept med jordnötssmör och lönnsirap och nästan bara nötter och kokos. Som är, nej men det är så gott. Man ska ha rejält med flingsalt och kanel också. Mm. Och sen så såg jag en bild på ett danskt café som hade gjort så att de först klickade i yoghurten och sen hade de gjort någon kompott. Och jag brukar göra på blåbär, för att det tycker jag är så lätt att bara köpa frysta svenska ekologiska blåbär. Alltså det finns ju så himla mycket. Och bara liksom puttra ner det i en kastrull. Alltså typ bara blåbär, alltså behövs inget mer. Och sen att man liksom klickar i det i yoghurten och gör en swirl.
Mm, det är fint.
Och sen på med granola och sen liksom klart. Det tycker jag.
Ja, det låter så gott. Om man inte orkar eller hinner eller har lust att göra egen granola och har ganska mycket pengar till övers, för den här är dyr som satan. Den kostar typ en hundring för en påse. Mm. Men den är så god. Alltså det är den godaste köpegranolan jag har provat på så länge.
Är det just den där paleo?
Ja, Chelsea. Urban Delis paleo.
Ja! Urban Delis. Jag brukar köpa Chelsea's paleo. Den är otroligt
nej,
god
alltså
också.
Urban Deli gör egen paleo granola. Som är typ bara nötter i liksom inte sönderhackade bitar. Utan det är så här hela mandlar, hela cashewnötter. Alltså, jag vet inte vad som är grejen med paleo. Jag kan liksom,
nej,
jag vet
det är väl
inte
ekologiskt det, och typ inte så mycket socker eller någonting. Vilket känns helt rimligt att det är godare. För att det smakar mer vad det är.
Ja,
istället
för
massa tillsatser.
Mm. Men det är så... Det är... Ja, I don't know what's, liksom vad som är grejen med den här granolan. Men den är mycket, mycket god. Så känner man att man har en hunka som man inte vet hur man ska spendera den. Kör en påse.
Jag använder ju granola som snacks. Alltså jag snacksar ju otroliga mängder på sommaren. Just för att jag tycker... Alltså såhär, när det är riktigt
man
varmt har jag i alla fall svårt...
Mm.
Ja, men jag har svårt att äta såhär, mycket och tungt, utan jag vill äta ofta och lätt, och då behöver man snacksa mycket under tiden, och då tar jag så en näve granola och bara går och trycker i mig, alltså det är ju det godaste. Men sen till lunch då, alltså jag har blivit besatt av så här enkla rätter som är väldigt, alltså det är väldigt enkelt och väldigt rent. Och då lagar jag väldigt mycket på sistone, och det här skulle ju verkligen kunna vara en middag också, men jag tar det till lunch nu för jag vill ha en annan middag som tips. Att man bara köper en bit torskfilé, bara en liten bit torskfilé, steker den i smör, mycket smör. Då när den liksom, jag brukar steka den i smör och sen så när jag vänt den och den liksom börjar liksom öppna upp sig lite, då öser jag smöret så att den tillagar sista biten genom att hett smör liksom träffar torskens insida. Och sen stänger jag av och så låter jag bara gå på lite eftervärme. Så den är liksom så ny genom, alltså den är så otorr. Den är så juicy och smörig. Och till det bara så här kokta betor, för det finns ju otroligt mycket just nu. Så svenska, jättegoda, ekologiska betor. Då bara liksom skära av det mesta av blasten, koka dem. Och när de, jag håller inte på så här skalar och fixar och donar. För att allt går liksom att äta. Så bara delar jag dem. Och sen så tar jag det här smöret som är kvar i pannan och bara ringlar över. Och sen här i kuvert. Och det brukar jag köpa fryst. Och bara ta stekpannan, vitlök, på med dem och sen liksom olivolja, och när det är klart så bara klart, behöver man inte tänka på det någonting mer. Nej. Och sen gör jag en egen aioli, och jag är inte så här receptig, utan jag går alltid bara på liksom, jag knäcker ett ägg, en skvätt vitvinsvinäger, lite dijon, river i lite vitlök och sen bara häller jag sakta i rapsolja medan jag vispar tills jag får en konsistens som jag gillar. Och så äter jag det tillsammans. Alltså det är så mycket smör och så mycket smak och så mycket liksom och så kan man bara strössla hur mycket örter som helst, såhär dill och persilja och sånt på. Det blir så himla himla gott och enkelt. Alltså det här tar ju ingen tid och inte jobbigt alls.
Jag har ett lunchrecept som jag verkligen vill tipsa om, som jag gjorde häromdagen för första gången och bara blev så här: oj vad gott det här blev, vilken stor skillnad det var. Och det är ett recept som jag tror från början kommer från The River Cafe Cookbook, som är en så här klassisk 90-tals kokbok från The River Cafe i London, som ju är en restaurang där typ alla möjliga jätteduktiga kockar har har jobbat där. Bland annat Jamie Oliver typ, när han blev upptäckt. Mm. Liksom. Men jag sprang på det här receptet alldeles nyligen när en tjej som jag följer på Instagram som heter Claire Thompson lagade det. Och det är marinerad mozzarella. Och det liksom utgår ifrån att man i princip faktiskt liksom inte har så himla bra mozzarella. Så att, man liksom inte har en sån här liksom, ja, men du vet, riktigt super mega kräm. Mm. Exakt, utan det här är liksom ett sätt att pimpa upp en mer liksom vanlig mozzarella, vilket jag tänker är perfekt nu i sommar när folk kanske befinner sig på liksom ställen där det finns sämre sorterade mataffärer.
Mm.
Och det man gör är att man marinerar mozzarellan i crème fraîche, vilket gör att den blir liksom, syran i crème fraîchen bara liksom gör mozzarellan till mega, mega, mega krämig. Så det man gör är att man skivar upp i ganska tjocka skivor. Hackar över en massa örter och citronzest. Och det kan liksom vara precis vad som helst. Jag tog oregano och rosmarin och lite mynta. Alltså bara grejer som så här typ växte i min trädgård. Liksom. Zestade över en massa citron. Ringlade på pyttelite olivolja. Lite salt, lite peppar. Och sen så skedar man över crème fraîche. Och så låter man det stå. Liksom typ. Ja, men jag gjorde det tidigt på morgonen. Och sen så åt vi det till en så här lite senare lunch. Men man skulle absolut kunna förbereda det här dagen innan också. Till och med om man vill. Det kommer bara liksom få fram ännu mer av den här liksom syrligheten. Och nästan liksom funkigheten i mozzarellan på ett jättehärligt sätt, som gör att den smakar mer som en så här fin, bra, handgjord mozzarella. Och sen så när man serverar så ringlar man bara på lite mer olivolja, hackar över massa örter, salt, peppar. Alltså du vet så här, jag strödde över lite blommor. Det blir liksom väldigt, väldigt vackert också. Mm. Och så serverade jag det till ja, men som en rätt av liksom många, men en av de sakerna som liksom verkligen hade bredvid som var väldigt trevligt var en blandning av haricots och svenska ärtor. Det är sådana långa som man liksom får sprita upp liksom. Som jag bara liksom kokade i någon minut i saltat vatten och sen vände i lite smör och citronzest. Det var så jävla gott. Alltså det var verkligen, och alla som åt det vid bordet var verkligen så här, okej, vad var det här liksom?
Alltså ost och grönsaker kan man ju leva på.
Jättetrevligt.
Till middag så vill jag verkligen så här, slå ett slag för många olika smårätter på ett bord.
Mm.
Det som vi åt för ett tag sedan, tidigare i sommar, tänker jag fortfarande på. Och det var kronerskocka med smör och citron.
Mm.
Handpillade räkor och en hemgjord aioli. Och sen en sallad på rucola, tunt mandolinad fänkål. Och stora, liksom, fast också superbladtunna skivor av parmesan.
Mm.
Och sen massa pepprig olivolja, salt och peppar. Som är liksom, och sen också skark, ostar och bröd. För att oliver. Så liksom en plockig, fast ändå matig middag. Med massa grönt. Alltså himla, och så vackert och så aptitligt. Och så himla enkelt.
Socialt
tycker verkligen om också. Tycker verkligen om mat som är så här snällt omhänd. Alltså den är omtänksam på det sättet. Man har handpillat de här räkorna. Man har liksom kokat kronskockan. Man har liksom lagt upp den som en blomma. Så den är lätt att äta från. Och så där. Man har liksom tänkt efter. Men man har inte stått i timmar och dagar och hållit på. Utan man kan också hinna umgås med varandra. Fastän det liksom är väldigt så festlig mat.
Nej, men tiden lägger man ju på att man äter. Alltså
exakt,
tiden,
det är ju det man vill.
Ja, tiden går inte åt i preppen. Tiden går åt i att man sitter länge och äter.
Mm,
för att det verkligen. Där är ingenting som man bara slänger i. Alltså du får inte i dig. Det tar tid. Alltså det kommer ta tid tills du har ätit så pass mycket så att du är mätt. För du kommer sitta
verkligen.
Och liksom snicksnacka och pilla och ta lite till och alltså så här, kronerskockar tar tid att äta. Det är inte som att så här, slänga i sig en liksom en potatis, utan det tar längre tid bara. Och det är ju en liten liten lyx som man faktiskt har nu när man är ledig, som man verkligen borde utnyttja så mycket som det bara går. Jag har en sista liten efterrättstips som jag tycker är så mysigt och som är så här också bara liksom känns väldigt somrigt och är väldigt väldigt enkelt. Det är att ha degen till småkakor i kylan. Alltså vanlig bara sån liksom smör, mjöl, lite
mördeg.
Ja, vanlig mördeg. Ha det i kylan och sen så precis liksom innan man ska, kanske när man liksom, när de andra plockar undan, när man så här, du vet, man plockar undan och så kanske man sätter på kaffe och så fixar man donar lite. Samtidigt som liksom de andra gör det, då tar man fram sin lilla deg, bara rullar ett par bollar i samma, liksom, det behöver bara vara så många som man är som ska äta, det räcker med en liksom. Trycker till, har i en liten sked med sylt, stoppar in i ugnen 10 minuter på 175 grader. Till kaffet får man en varm nybakt syltkaka. Alltså, det är så trevligt och ska inte underskattas hur gott det är med en liksom en fortfarande lite ungsvarm kaka. Alltså det är så gott. Så enklaste
är ju det bästa på sommaren. Ja, man får liksom inte överjobba, tycker jag. Det där har vi, det tar vi sen i höst när vi liksom konfiterar hej och hå och liksom puttrar på. Bara så här, jag vill knappt att det ska vara typ jord kvar på min mat. Ja. Så vill jag äta den nu i sommar.
Så gott.
Ja, nu har vi bara bott på som vanligt. Vi får, ja men tack snälla för alla fantastiska frågor. Vi hinner säkert med fler frågepoddar framöver. Men det är väl ändå dags för någonting annat nästa vecka. Så vi får lite ny energi. Tack för att ni lyssnar och kika in på Billion Wood Podcast för att se bilder på det vi har pratat om.
Okidoki, vi hörs ända.
Puss, hej.
Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.